Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse, udda på krig och perspektiv med mig Martin Hansson och med dig
Christian Månsson.
Christian Månsson är på besök, Myran är iväg på någon typ av romantisk resa. Som vanligt, nu när han lever i kärlekens tecken. Vi spelar in måndagen, den 20:e. Christian får toppa in istället, som en del i sin personvalskampanj. Bor man i Malmö med omnöjd kan man kryssa honom i valet nu. Han är vänsterpartist, tyvärr. Och inte... Vad heter pensionärspartiet?
PLO höll jag på att säga.
Det fanns väl ett liksom specifikt parti för pensionärer? SPI.
SPI?
Som var liksom ett... Som det grundades faktiskt i Malmö. 87,
ja.
Som är Sveriges pensionärsintresseparti.
Man kanske skulle organisera sig där istället.
Det är spännande. Undrar om de har ett ungdomsförbund.
Ja, då är vi de... kanske är i rätt ålder för det.
Eller om de är ungdomsförbundet till Fonus.
Det är kul skämt.
Nej, det är ett helt stiligt skämt.
Jo, det är absolut.
Av Henrik Johansson.
Ja. Nej, men det där med personvalskampanj får väl stå för dig. Men det är kul att vara här igen. Skönt att vara tillbaka i civilisationen. Jag har bott på camping nu i några dagar.
Jag har också. Inte på camping, men jag har campat.
Ja,
trevligt. I havet. Ja. På stranden.
Nice. Nej, jag har bott på såna här helt vanliga campingar, dock i tält. Vår... stora fina luftmadrass räckte inte riktigt till hela familjen, så jag har ju då sovit bara på ett sånt där gammalt militärt överskottsliggunderlag. Så det är liksom ont i hela kroppen.
Ja, det är fruktansvärt. Jag sov då 4 timmar tror jag, när vi sov där på stranden per natt, så att säga. Men du är Sveriges ledande expert på bänkpress och skolfrågor.
Ja, senast jag var här så pratade vi om AI. Mm. Det är någonting jag är intresserad av.
Känner du igen det från det avsnittet?
Ja, och gärna pratar om. Men när det gäller mitt politiska arbete eller vad man ska säga, så är det ju framförallt skolfrågor som jag kan och är intresserad av. Så vad gör jag här?
Precis.
I en MÖP-podd?
Ja, nej, men jag tänker att det är ett par olika saker som har hänt. Alltså för det första är det som har hänt att det är sommar. Och vi gör de avsnitten vi kan. Det ska jag vara ärlig med.
Ja, det är bra att det säljer in mig.
Sen är det så att det har ju, vi har ju diskuterat lite det här med säkerhetsrådgivare i podden.
Mm.
Och så visade det sig att jag liksom hade lyckats förutspå att det här skulle hända igen.
Just det.
Och bara några dagar efter det avsnittet släpps så visade det sig att den nya säkerhetsrådgivaren då hade glömt sina... minnesanteckningarna från NATO-mötet i Ankara.
Superhemliga anteckningar.
Ja, men precis. Och att de fan inte kan hålla koll på sina papper.
Nej. Liksom. Ja, och som du sa, det krävs en vänsterpartist för att hålla koll på papperna uppenbarligen.
Ja, eller jag tänker mig också att en sån riktigt större broilersosse också skulle kunna vara duktig på papper, så liksom tycka om papper.
Mm. Så nu vet ni vad ni ska rösta på i höst i valet, om ni vill ha ordning på hemliga papper. Mm,
precis. Och det är ju då Niklas Kvarnström, och det här kommer ju då efter en serie fadäser när det kommer till rekrytering av säkerhetsrådgivare. Vi har ju den första, han Landerholm, som liksom hade assistenter liksom, så att man antar att han är typ en Jonathan Unge-person liksom. Och som lyckades glömma det på det här stiftelsegården, och så det hamnade i händerna på typ någon georgisk islamist.
Ja, vad var det med det där? Det var någon städare som var riktigt skum bakgrund. Ja. Ja.
Jag tolkar det som att det typ är en georgisk eller ukrainsk städerska. Städare. Och är lite genusstereotyp här.
Städperson.
Städpersonal. Lokalskötare. Heter det inte så?
Lokalvårdare.
Lokalvårdare. Som återfinner de här papperna och säljer dem till en... påstådd georgisk islamist. Sen har vi ju då nakenbildsgate då.
Mm. Det var också skumt.
Grindr. Ja, det känns ju som att det är något där vi...
Det är något där som har hänt som inte sägs. Mm. Ja.
Och nu slutligen så har vi Niklas Kvarnström då, som har spritt sina anteckningar friskt.
Och det värsta med de här, i de två andra fallen så vet man ju vad som har hänt i efterhand i alla fall. I det här fallet så vet vi inte vad anteckningarna är.
Nej, precis. De har ju då bett NATO, verkar ju ha någon typ av städgrupp. För det här är ju såklart ett stort problem. Efter att alla åker hem från mötena med en stor dos Havanna-syndrom. Och liksom åker hem och bara glömmer papper och olika honey trap bevis överallt så att de är redo att bli utpressade. Och det här är ju då minnesanteckningar och regeringen och Niklas Kvarnström spelar ju ner liksom vad de här anteckningarna innehåller. Och jag tror inte att han har skrivit massa hemligheter i den här liksom. Men både då den här lägga pusselbiten såklart att om någon kommer över de här uppgifterna. Men det är ju också den känsliga positionen du hamnar i när du gör den typen av misstag så du riskerar ditt jobb. Vilket att anteckningar i sig, glömda anteckningar i sig skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk på sättet att du hamnar i beroendeställning till någon.
Ja, precis. Och det är väl det som är det allvarliga, tänker jag.
Ja, att någon liksom ringer upp honom och säger, vill du förlora ditt jobb eller skulle du kunna göra precis det här åt oss? Det tänker jag också är en central faktor i det. Och då får du ju att tänka på säkerhet liksom. Och vi diskuterade ju det med att Vänsterpartiet då har blivit kritiserade för och liksom regeringens enda hopp att på något sätt kanske inte vinna valet, men försöka åtminstone omöjliggöra en regeringsbildning efter valet,
ja,
är ju att kritisera Vänsterpartiet. Och då hade man ju den här Johan Forssell var ute och sa att Vänsterpartiet utgjorde någon typ av säkerhetshot liksom, genom att älska Hamas och Ayatollan och ja.
Ja, vissa säger Putin och andra just, säger, ja.
Det är just det, tror jag inte de kan säga så jättemycket om, eftersom att det är de som har släppt in Putin-gänget liksom.
Ja, nej, men det spelar ingen roll, det kan du säga ändå.
Det kan du säga ändå, ja, ja men precis. Och då väcker ju den större debatt, eller väcker större fråga då om det här säkerhetsperspektivet. Och när vi har pratat om det, när du och jag då har pratat om det, så finns det ju liksom fler lager i detta mer än att moderater är vana vid att ha 12 olika assistenter som plockar upp hemliga papper de kastar, ja, runt sig. Och det är ju vad liksom deras ekonomiska modell och deras syn på staten, hur den påverkar säkerheten. Och det har ju vi pratat i podden mycket liksom om hur infrastruktursatsningar, vi har pratat om järnvägen, vi har liksom pratat om hur liksom det här profitsamhället också utgör liksom ett hot eller säkerhetshot kopplat framförallt då till att hantera kriser eller liknande. Mm. Men det finns ju mer alarmerande situationer än så. Det är ju väldigt direkt kopplat till liksom ägandet av det gemensamma då, om man får uttrycka sig på det sättet. Skola, sjukvård, järnväg, elnät och så vidare. Då är det ju en fråga som är intressant, specifikt intressant. Och det är ju skolfrågan, både då för att du är skolpolitiker. Du sitter i gymnasienämnden,
ja, nu. Ja.
Men det är ju också så att liksom skolan utgör ju en fråga där det är en väldigt stark majoritet som är emot det friskolesystem vi har idag.
Jag skulle säga att det kan vara den stora frågan i det liksom dagens politiska liksom diskursklimat, där det är störst skillnad mellan riksdagen och folket i stort, alltså åsikterna. Alltså 90% ungefär av Sveriges befolkning är ju negativa eller starkt negativa till, eller liksom åtminstone inte positiva till det systemet som vi har. Medan i riksdagen så är det alltså en majoritet som är för rådande system.
Och det är ju en blocköverskridande situation.
Ja.
Där liksom socialdemokrater på pappret är kritiska men inte gör några reella försök att stoppa det.
Nej, de har ju det som vallöften nu. Det är ju liksom efter 30 år av det här.
Mm.
Alltså det har ju suttit långt inne. Och då ska man ju också säga, liksom, innan vi börjar diskutera vidare om det här, att det är viktigt att säga att det här är, socialdemokraterna är en av huvudarkitekterna det här. Visst, högern har ju försvarat systemet och fortsätter att göra det, men det är socialdemokratin som har möjliggjort det från första början.
Precis, det är socialdemokraterna som möjliggjorde det då med Göran Persson och
ja,
liksom uppslitningen av och insläppandet av privata aktörer fullt ut på något sätt.
Ja, alltså också, tidigare så var ju, alltså det är ju den här, vi kommer att prata om det, med den här ersättningsmodellen. Mm. Alltså innan så hade ju, det var ju borgare som införde liksom ett friskolesystem, att man släppte in liksom friskolor, vinstdrivande friskolor, men det var sossarna som gjorde att de faktiskt kunde börja gå med vinst för att man ersatte dem fullt ut. Från början så var det ju bara en begränsning, ersatte man till 85%.
Mm.
Just för att man insåg att de hade större marginaler eftersom de har ett mindre ansvar än den offentliga ägda skolan.
Och det som blir intressant här är ju att det handlar ju såklart om infrastruktur i någon mening, alltså vårt utbildningssystem och med allt vad det innebär och liksom med ett betungande ansvar. Men det handlar ju också om information, vilket ju är intressant, alltså, för att koppla tillbaka till de här minnesanteckningarna, att tillåta privata aktörer i den här typen av system handlar ju också om att man ger utomstående parter, tredje part, tillgång till stora databaser.
Ja.
Och skolan förutsätter ju är en sådan som har tillgång till antal medicinska journaler i viss utsträckning, ja, ja, via skolsköterska. Man har tillgång till liksom levnadsförhållanden. Jag tänker på alla sådana system. För
man får ju tänka grundskolan och de första året i gymnasiet så är ju de som går där är ju barn. Och skolan har ett stort ansvar att ta hand om de här barnen när de är i skolan. Så mängden information om de här barnen är ju i princip så total.
Mm. Och det är ju någonting man då på något sätt, genom att tillåta privata aktörer så har man också helt enkelt, säljer man ju den här typen av information till dem. Eller
yeah,
betalar dem för att hantera
yeah, exactly, den här typen
av information. Yeah. Och det finns ju en historia av detta i Sverige som kommer i kölvattnet av privatiseringen. Och då tänker man ju osökt på Transportstyrelsens IT-upphandling.
Ja, just det.
Jag vet inte vad du kommer ihåg.
Jag kommer inte ihåg detaljerna.
Men det handlar ju helt enkelt om att Trafikverket har ju svin mycket information eftersom att de har trafikregistret och den typen av uppgifter samlade. Regeringen Reinfeldt då, de gör en utredning och Riksrevisionen tar fram och kommer fram till att det funkar att outsourca den här typen av datahållning. Och det behöver inte göras. Innan det hade varit typ i Örebro och hade stått server, som jag fattade. Och det verkar som att typ lokal och personal och sen IT är liksom de tre tyngsta posterna,
ja,
för staten. Och under alliansregeringens tid så förbereds de här upphandlingarna då för att hitta helt enkelt outsourca hanteringen av de här datalagren. Och infrastruktursministern och så. Sen så tar ju Löfvens regering över. Då genomförs ju liksom en upphandling på något sätt. Alltså den slutförs ett projekt som har startat under alliansen. Och det som händer är att Transportstyrelsen då, som det då har blivit, för det byter ju massa namn, de har ju liksom bara skitit i att följa regelverket. Och i upphandlingen så har det heller liksom inte varit villkorat att typ personal och lagring ska vara i Sverige, utan det är så i Rumänien och alla personer som jobbar med det här, eller alla personer, men alla så teknisk personal, de ska ju vara säkerhetsklassade, för annars kan ju de gå in, plocka data, radera sina egna loggar.
Ja.
Alltså, det är liksom, ja, ja, det är jättedumt.
Ja.
och trots då att liksom personer i organisationen liksom varnar och slår larm för detta, så körs det på för att det är liksom, det här ska genomföras, den här privatiseringen ska genomföras för att spara pengar. Och då är det IBM, svenska aktiebolag, som vinner den här upphandlingen. Och det är i storleksordningen 700-800 miljoner. Och det finns ju då är det ju då Rumänien, Tjeckien och Serbien, bland annat, som de här sekretessbelagda uppgifterna. Och det är ganska intressant, för att de uppgifterna som man då ger dem tillgång till genom att helt enkelt liksom ge bort den här datan, är ju då efterlysta fordon, bepansrade fordon, alltså vilka bilar som är bepansrade. Ja. Alltså fordonsregistret. Det innebär att människor med skyddad identitet, ja, till exempel. Ja. Och de fordon som finns i det militära fordonsregistret, alltså den typen av fordon som vid händelse av kris eller krig ska kunna approprieras eller exproprieras av staten.
Liksom. Ja, ja.
Värdet, när och var värdetransportbilar kör.
Okej.
Okay. Mm. Hela körkortsregistret med alltså alla bilder på alla människor.
Ja, det är fantastiskt.
Företags, liksom rena företagshemligheter då, för då behöver företagen liksom, de behöver ju registrera vissa,
ja,
saker.
Ja, ja,
liksom.
Ja.
Belastningsregistret, alltså allas då, eftersom att man måste kunna pinga det mot körkortet, ja, vid vissa trafikbrott. Misstankregistret, statens krypterade kommunikationssystem, som alltså de här mellan SGS i det här systemet och mellan myndigheter, hur de ska kunna kommunicera. Så här, information om broar, Stockholms tunnelbana, vägar och hamnar. Inte militära hamnar dock, men
nej, men ändå.
Ja.
Det är, oh,
kvalificerad skyddsidentitet. Alltså det är alltså då hemliga agenter.
Ja.
Alltså de som inte bara har skyddad identitet, utan agenter som arbetar för polisen, Säpo och Försvarsmaktens hemliga organ. Och alltså då kontoret för särskild inhämtning, kan jag säga. Deras information fanns ju då, eftersom att det är Sverige. Och det är ju liksom, har ju utsatt människor för då direkt livsfara.
Ja, jo, jo.
Sen har vi alla piloter.
Ja, alltså, de också. Särskilt, ja, 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 ja,
ja. Inte nödvändigtvis liksom alla stridspiloter.
Nej, nej.
Men eftersom att många stridspiloter också
har är civila.
Ja, ja. Särskilt, liksom. Sen då uppgifter för personal vid järnväg, förare, signaltekniker, spårtekniker, den typen av personal, alltså känslig infrastrukturpersonal. Men också så tillstånd för förarbevis. Du vet, med liksom läkarintyg och så, kopplat till, till narkotikamissbruk eller alkoholmissbruk, kontakt med psykvården, brottsregister, om någon har ADHD eller diabetes eller andra hälsotillstånd. Alltså det är liksom väldigt känslig data då liksom. Och då farleder i svenska vatten liksom.
Ja, såklart.
Ja, såklart. Så har ju... och när Försvarsmakten då begärde svar från Transportstyrelsen på vilken information som var röjd, då får man då, alltså berörde militära förhållanden, då fick man då ett 8 sidor långt svar. Så det, och när då Svenska Dagbladet krävde att få ut det här, då är hälften sekretessstryket liksom, innan handlingen lämnades ut. För att hälften, alltså de här ungefär 4 sidornas information då, kan antas skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. Så det är ju liksom, det är ju väldigt diger så, och vi vet inte hur exakt liksom vilken information som har läckt. Man kan väl anta att all information har läckt, att databasen har läckt i sin helhet.
Ja,
man har en kompetent liksom, organisation som vill komma åt den här typen av information, så är det här en guldgruva. Och sättet det uppdagas till offentligheten är ju att Maria Ågren, som är generaldirektör för den här Trafikstyrelsen, eller vad de nu heter efter alla namnbyten, hon får ett strafföreläggande för då brottslighet med hemlig uppgift.
Okej.
Okay. Så hon tar strafföreläggande, alltså vilket innebär att inte vet hon
riktigt. Ja, precis.
Och då kontaktar en journalist den pressansvariga vid Transportstyrelsen för att få en kommentar. Men då kände inte den till att det hade skett ett strafföreläggande. Så att det är också att det eventuellt liksom försökte aktivt hemlighålla så att det här överhuvudtaget hade skett. Sen så gjorde man ju det, alltså det blev jättestora konsekvenser. Det var ju skitmånga. Ygeman gick ju och det var
Det känns mest som att det är Ygeman som har fastnat.
Alltså, precis, han var ju ansvarig i någon mening. Och det är ju tydligt att det är ju också så att organisationen slår ju larm liksom, och är så här, det här stressas fram nu, det här var väl inte vad vi hade tänkt oss, och sen har man ju fått ändra saker efterhand i avtalen och så, och att liksom den här, liksom, när det här togs över så var ju den här processen redan igång, så det var ju också att det fanns ju inget val på något sätt, utan det här skulle göras, men att man liksom så flagrant väljer att bara lämna ut den här typen av uppgifter i liksom bara privatiseringens tidsåldern. Yeah. Så det går inte att förstå på något annat sätt än att det är ideologiskt. Liksom. Att så här, det här behöver göras och det får lite kosta vad det kostar vill.
Ja, men jag tänker, det är det jag tänker på när man diskuterar marknadsskolan eller det friskolesystemet vi har med många, många borgare. Alltså från olika partier är ju samma sak. Man slås av hur ideologiskt motiverat det är. Man bara säger, det här är ett sämre system. Det här leder till dåliga konsekvenser. Men det är som måste, att det bara, det, liksom. Vi måste, för att det är rätt. Det är det här samhället vi vill ha, menar de. Mm. Och jag tror att det är väl så man ska förstå det här också. Att de, ingen drar i bromsklossen.
Precis, kombinerat liksom med någon sån tungrodd myndighetslogik då, ironiskt nog. Mm. Fast att det enda tungrodda, eller liksom det enda som måste göras är att vi måste ge bort våra skattepengar till olika företag.
Ja.
Det är liksom det är liksom det är kullen.
De väljer att dö på.
Ja, det kunde man välja dö på. Och att det liksom är så, att det är så dominerande i vår tidsålder och i liksom den politiska sfären, vilket ju är så sjukt deprimerande, men att det är så dystopiskt liksom.
Mm.
Att det inte ens de här hårda, de här stålbaden samhället måste gå igenom. Poängen med dem är ju inte att det kommer liksom ett paradis efter dem.
Nej. Utan nej, för det gör
här,
det inte.
Nej, det är inte det man lovar liksom, utan man lovar så, men det är en helt okej tillvaro.
Ja.
Det är det. Du, absolut, vi måste köpa... Kriminalvården måste specialbeställa barnkläder nu. För det har du inte de storlekarna, vanligtvis. Det låter ju jättedystopiskt.
Mm. Och
men
det
vi behöver göra det. Okej, för att det kommer lösa... Nej, men det kommer inte lösa någonting egentligen. Men det är viktigt att...
Det är för att vi tänker på brottsoffren.
Ja. Vilket ju såklart också är en viktig faktor i straff liksom, att för ett samhälle. Men i det här fallet så är det så att allt pekar ju på att effekten är det motsatta. Ja, men tyvärr är det stålbadet vi måste göra är att barn ska fängslas. Vi kommer inte runt det.
Nej, och det är det som är att prata om kriminalpolitik. Det handlar ju om att sänka kriminaliteten i samhället. Där kommer inte göra det. När det handlar om sälja ut vårt gemensamma till liksom privata intressen. Det kommer inte heller göra någonting. Det kommer inte göra någonting billigare. Det kommer inte göra någonting bättre. det måste bara göras. Det finns liksom ingen, det finns ingen uppsida med det här.
Nej, precis. Det är intressant att vi verkligen befinner oss i en politisk dystopisk period. Att hade de liksom lovat en vacker soluppgång på andra sidan. Mm. Det är liksom som att de lovar så här helt okej uteserveringar.
Ja,
det kanske att man får röka på uteserveringar.
Ja, det hade ju varit trevligt, jävligt nice.
Men det är inte en kulle man är beredd på att dö.
Nej, jag kan offra den rökningen.
Jag är inte beredd på liksom skildra gevär och stupa liksom, eller så att riskkapitalister ska få hälften av skattepengar på att missköta utbildningen för barn.
Nej.
Byter jag inte ut svenska. Alltså det är inte värdigt. Men hur ser det liksom ut med friskolan om vi ska in där? För det, men där, det finns ju liksom en likhet här. Att man på något sätt har då ideologiskt eller liksom drivit fram den här processen. Effekten är ju katastrofal.
Ja.
Man har en stor... Alltså det här är ju frågan där liksom vänstern tillhör the moral majority. Liksom på något sätt, så. Den moraliska majoriteten. Det här är liksom... Det här är vad folk tycker. Och man förstår ju att politikerna själva har ett enormt eget intresse av detta, alltså rent ekonomiskt intresse av detta.
Alltså jag pratade om ideologiska skygglappar innan, men det finns ju också, som precis som du säger, ett rent korrupt egenintresse. Alltså det sitter ju många politiker i friskolestyrelser som tjänar pengar på det här.
Ja, när man slutar som politiker, då går man raka vägen liksom till någon friskolekoncern för att jobba med lobbying eller kontaktnät med politiker och så. Men hur ser liksom ägandet ut och vad är liksom effekten? Eller jag tänker liksom även så, jag tänker att det sparkar in öppna dörrar, men liksom, vad är konsekvensen av friskolesystemet? För du jobbar ju i skolvärlden.
Ja, nej, alltså det finns ju många konsekvenser. Alltså, jag läste en rapport från Försvarets forskningsinstitut som handlar om friskolor och deras, vilken säkerhetsrisk de utgör. Men även utan det så handlar det ju om att det driver på en skolsegregation som redan är allvarlig. Det här, där spar på det ganska mycket.
Är det så? Alltså är det så att liksom barn från mer välfungerande hem i större utsträckning går på friskolor?
Ja.
Eller är det tvärtom? Liksom att
det beror på vilken nivå man är på. Liksom. När det kommer till gymnasiet så ser det lite annorlunda ut. Men på grundskolan så är det ju väldigt tydligt att bostaden är ju fortfarande det mest segregerande i skolvärlden, alltså var man bor. Men det är helt vetenskapligt klarlagt att friskolesystemet spär på den här effekten.
Men går liksom rika unga i större utsträckning på friskolor än fattiga unga?
Framförallt så klumpas de oavsett om det är kommunala skolor eller friskolor.
Ja. Det går åt båda hållen.
Ja, precis.
Men för att jag tänker att det har ju varit, Sydsvenskan har gjort ett väldigt bra arbete ju med att belysa Malmös friskolor.
Ja.
Förvånansvärt att den jävla skittidningen lyckas producera något som är läsvärt. Men då...
Men är det väl där man säger att även en blind höna och även en trasig klocka...
Precis, den här, kan gå på en truppmina.
Ja, exakt.
Men då är det ju så tydligt, för då blir man ju så här, vem sätter, vem med liksom... Men någon som är högutbildad i den mening liksom förstår hur samhället fungerar och har liksom växt upp här och har liksom en god insyn i liksom vad grundskolan är och så. Om man är så, om ägarna, inte ens ägarna, om ledningsgruppen kan köra nya Teslor... Någonstans kommer de här pengarna ifrån. Alltså, så det fattar ju... Om man fattar hur systemet funkar. Och det tänker jag att man i större utsträckning gör. Vill jag tro i alla fall. Om man har liksom en högre utbildning eller är mer etablerad i samhället. Fattar de inte det då? Liksom? Tänker de inte att så här, mina barn kommer få mindre kronor lagda på sig?
Jo, men grejen är ju så som skolpengssystemet... Alltså, skolpengen är ju utformad så att kommunen har ju en viss kostnad för sina skolor. Och sen så delar man den kostnaden per elev som går i skolan och det blir skolpengen. Och sen så får friskolorna lika mycket pengar per skalle liksom de har i sin skola. Men om du lyckas samla väldigt högpresterande, välfungerande elever, vilket ju man kan göra liksom med...
Ja, man får välja elever.
Ja, exakt. Vilket ju man indirekt kan göra i dagens system. Så kan du både få marginal att köpa Tesla och få en liksom välfungerande skolverksamhet. Bara genom att kommunen då har ju fått ta ansvar för de dyrare eleverna.
Okej, men liksom. Vad är det man inte lägger pengarna på då? Alltså, eller vad är det man sparar in kulorna på då så att säga?
Man kan ha större klasser till exempel.
Vilket ju då den här välutbildade personen vars barn då ska gå i den här skolan tänker, det är nog inte jättebra för mitt barn.
Nej. Men man kan ha liksom så man kan ha mindre särskilt stöd.
Okej.
Okay. Mm. Det är jättedyrt. Man kan ha liksom lokaler som inte är så anpassade för den verksamheten man ska utföra. Till exempel labblokaler och idrottslokaler och sådär. För att det har ju visat sig att det bryr inte, eller det syns liksom inte så tydligt utåt.
För... Nej, bara det står så typ kemi på schemat.
Exakt.
Så skiter
ja.
Skolverket, Skolinspektionen, jag vet inte vilka är det som...
Ja, nej men alltså det är ju så som skolan är stöd idag är ju att den är ju väldigt så styrd efter NPM-principer liksom att man får en påse pengar och ett uppdrag att utföra och sen så ska man utföra det och sen så är det liksom inte så jävla hårt specificerat vad det faktiskt är man ska göra för någonting. Så länge du får det står på schemat kemi tillräckligt många minuter på ett år sen liksom vad den faktiskt innehåller. Det ska mycket till för att Skolinspektionen ska reagera. Liksom.
Nej, sen har jag väl också förstått att vissa av de här uppgifterna heller inte är offentliga eftersom att de, till skillnad från kommunala skolan, är ju det då liksom företagshemligheter.
Ja, det är det också. Skolinspektionen kan gå in och inspektera. Då har de tillgång liksom till scheman och salar och allt sånt där. Men generellt, ja, de går ju inte under offentlighetsprincipen som kommunala skolor gör. Så du kan inte som journalist eller vara liksom intresserad medborgare gå in och begära ut handlingar från skolan, för då kan de bara säga nej.
Men det blir liksom helt bisarrt. Varför jobbar, nu kanske det är så, men varför jobbar inte Skolinspektionen och Skolverket typ uteslutande med att granska de här verksamheterna? Alltså,
ja, det kan
eftersom man, att ja. Allmänheten på något sätt kan ju granska de kommunala
ja,
skolorna.
Exakt, ja, exakt.
Nej, det verkar som att vi har, det är liksom inte en, det är inte en bugg, det är en feature liksom.
Ja, den här rapporten jag har läst handlar helt enkelt om, eller titeln är liksom utländskt ägande i grundskola och gymnasieskola. Men den handlar liksom allmänt om riskerna med det friskolesystemet vi har, alltså säkerhetsriskerna. Och de konstaterar ju helt torrt och kort i rapporten att det är liksom inte de, vad man säger, illvilliga aktörerna som är problemet, utan problemet är hur systemet är konstruerat. Det är liksom ett säkerhets, det är ett riskfyllt system så som det är. Vi har ju liksom det har massor med sårbarheter. Bland annat så är det ju att det här vi pratar om ägande. Alltså skolor i Sverige idag kan ju ägas i flera led och ägs i flera led så långt att det är omöjligt för staten att veta vem det faktiskt är som äger skolorna.
Okej, så då kan det vara så. Ett bolag äger det och sen så ägs det bolaget av typ ett bolag på Maldiverna.
Exakt, och sen slutar spåren.
Yeah.
Ja. Okay. Och det är också problem där, jag pratade här innan om att skollagen liksom är en ramlag. Liksom att man har, det är inte så, förr hade vi en annat sätt att styra skolan på där man styrde skolan med, vad ska man säga, med tabeller. Liksom där var det mycket tydligare specificerat exakt vad en skola skulle vara och skulle innehålla. Men man har ju gått bort från det. Så det gör ju också att innehållet i själva skolan kan ju variera väldigt mycket. Trots att det inte ska göra det. Vi ska ju ha en likvärdig utbildning. Det har vi inte. Skolpengen är inte öronmärkt. Så när den väl kommer in i en friskola, var den tar vägen sen, det får vi inte ta reda på.
Så det kan vara Tesla-bilar eller så är det typ så av
eller utbildad böter, personal. Eller gängkriminalitet. Eller privata pengar till någon knös. Alltså det kan vara precis varför någonting som helst. Det kan vi inte följa. För det är ju liksom företagets företagshemligheter och det trumfar allt i den här kontexten.
Mm.
Och sen är själva tillsynen som Skolinspektionen ska göra är ju också svår för att till exempel vi får inte föra register över olämpliga skolägare. GDPR förbjuder det. Så att staten har liksom inget institutionellt minne över vilka skolägare som är olämpliga. Säpo kan ha det men inte liksom Skolinspektionen får inte ha det. Man, och det är också väldigt lätt när det väl görs inspektioner att göra liksom en sån liksom Potemkin-kuliss. av alltihop. Man kan drilla eleverna, man kan drilla lärare.
Ja, man kan välja ut vem som ska prata.
Exakt, och man kan välja liksom plocka undan material eller plocka fram material. Mm. Och det är ju väl känt att friskolorna...
Du tänker på religiösa friskolor nu?
Ja, till exempel. Ja. Till exempel. Men även liksom såna, alltså oseriösa, bara helt vanliga liksom McDonald's-skolor som har köpt någon lokal ute på något industriområde och ska bedriva någon slags yrkesutbildning. Så drar de fram den lilla utrustningen de har när de är på besök som de kanske har hyrt in och sen så... försvinner den dagen efter. Och så det faller ju liksom på personalen eller på eleverna att avslöja eventuella oegentligheter. Det är ett skitknäppt system.
Ja, personalen befinner sig i en direkt beroendeställning till...
Ja, och eleverna är barn. Mm. Så att, och sen så är det ju också att skolvalet skyddar ju inte. Alltså, även om man någon förälder inser att det här verkar lite konstigt så kanske liksom, då har det, dels har det gått 1-2 år av barnens liv när de har gått i en skolan som inte fungerar. Och dels så tittar man ju inte så mycket på det som förälder utan man tittar kanske mer på betyg eller på andra liksom mätbara saker. Så att det är ju liksom väldigt mycket stora sårbarheter i systemet.
Hur kommer det till, liksom, eller om du kopplar det till den här säkerhetsfrågan liksom, eller... rapporten i sig, vad gör de för?
Ja, alltså de kollar ju lite så här, ja men okej, hur kan man utnyttja de här sårbarheterna liksom?
Tips och tricks.
Tips och tricks. Så om ni nu sitter på en hög med pengar och känner för att paja svenskt säkerhetsintresse eller bara några kommuner så kan ni ju lyssna. Ja, men dels så kan man ju, alltså det mest uppenbara och det man kanske först tänker på är liksom att man kan vinkla undervisningen och innehållet, alltså göra någon slags indoktrineringsfabrik av det.
Det känns ju, alltså absolut, ja. all liksom religiösa friskolor är helt vansinnigt, det borde inte finnas oavsett vilken inriktning, religiös inriktning man har.
Men det är också här, högerns kritik stannar ju här.
Ja, men precis. Ja. Men det tänker jag är helt solklart liksom. Barn har rätt att få, man får jättegärna vara religiös och det kan man besluta när man är vuxen att om man väljer att tro på det.
Yeah.
Jag tänker bara att om ens föräldrar är benägna på att sätta henne i någon liksom jihadist eller kristen fundamentalist skola, då tror jag inte det spelar jättemycket roll ur en indoktrinering. Alltså indoktrineringen kanske inte i första hand kommer från skolvärlden då, utan den är liksom sanktionerad från hemmet, så att säga. Men det är klart, det du berövas är ju någon typ av motbild då.
Ja, det är det, precis. Så att det, skolan
men
ska
ju... indoktrineringen är nog i full gång.
Ja, den är väldigt... Absolut, jag håller verkligen med. Men som du säger så det är ju... Alltså skolans uppdrag är ju att fostra demokratiska medborgare. Och det gör den inte här. Den blir ju extra viktig i det här fallet att vara någon slags motvikt till de här galna fundamentalisterna.
Jag vet inte, min upplevelse av grundskolan när jag gick den var att deras uppgift först och främst var att fostra goda demokratiska medborgare.
Nej, men det kanske borde vara.
Det kanske borde vara det. Okej.
Okay. Sen har man liksom... man kan också tänka att det liksom... man kan ha villkorade donationer eller man ska säga det finns liksom jäv, mutor, särbehandling. Man kan liksom gå in genom skolan, få antingen liksom gynna eller missgynna genom skolan personer. Antingen eleverna eller deras vårdnadshavare.
Du tänker att det är liksom, de ser en sårbarhet eller de pekar ut en sårbarhet som är så det är lättare att typ köpa betyg? Eller,
ja, exakt. Ja. Man kan, i det här så kallar de liksom kontroll av diasporor. Så liksom,
men det är väl det vi är inne på.
Ja, men exakt. Så liksom man kan ju starta en skola för att fånga upp en viss diasporagrupp. Mm. Och sen så kan man liksom genom friskolan utföra spionage på dem liksom, och påverkan. Men man kan ju också göra liksom reell liksom materiell skada för du kan ju börja utpressa kommuner. Alltså har du tillräckligt mycket ekonomiska muskler så kan du liksom en liten kommun etablera en friskola. Och kan du bara locka tillräckligt många elever till den friskolan så har du liksom ett punggrepp på den kommunen. Då kan du liksom bara utpressa den kommunen ekonomiskt.
Men det är sånt här har man väl hört talas om. Typ så, vi kommer lägga ner vår skola imorgon, vilket de ju får och då övergår ansvaret till kommunen igen.
Det är så det funkar. Det här kan vara värt att understryka. Jag tänker att de flesta lyssnarna kanske redan känner till det här, men det är ju så att en friskola, det finns något som heter fri etableringsrätt, men det motsatta gäller ju också, då är ju fri avvecklingsrätt. Så en friskola får pengar, i de flesta kommuner blir det utbetalt varje månad efter hur många elever man har inskrivet, men en friskola kan när som helst, precis när som helst, utan några som helst, det finns liksom inga om och men, det finns inga säkerhetsbärare, kan välja att lägga ner. Och då övergår ansvaret till kommunen. Och de här kommunen måste skyndsamt ordna skolplatser åt samtliga elever som blir utan skola på grund av den här friskolenedläggningen. Vilket är en enorm kostnad. Vi har varit med om det i gymnasieförvaltningen i Malmö stad ett par gånger. Jättestor kostnad. Vi kan ta det för vi är Malmö liksom. Och det handlar inte om hälften av eleverna utan det handlar om liksom, några hundra elever. Det funkar. En liten kommun där en stor andel av grundskoleeleverna går på en friskola kan vara direkt förödande.
Ja, så jag tänker att det liksom på ett längre sikt, och det är väl det som är problemet med den här typen av privatisering, och vi pratar om institutionellt minne eller så, hur liksom ett samhälle eller samhällets institutioner eller organisationer fungerar. Men jag tänker att det är en effekt såklart också är att man eroderar utbildningen, att de här barnen som då har, barnen och ungdomarna som då har gått en utbildning, och den utbildningen har liksom inte hållit måttet. Mm. Och sen så läggs deras utbildning ner och de förväntas börja om eller hoppa in på, låt säga att man går på gymnasiet och så hoppar man, det läggs ner när du går i tvåan och så ska du läsa sista året på trean.
Ja.
Någon annanstans, alltså det är också att det kommer liksom ut en person som ligger flera år efter i sin kunskapsmässiga utveckling, ja, men också självförtroende eller liksom mm. konkurrens på arbetsmarknaden och så. Så det har ju också rent så förödande effekter för de här människornas liv.
Ja.
Och det kan ju såklart också en dålig grundskola, kommunal grundskola.
Ja, ja, som absolut. Effekt,
liksom. Man pratar ju mycket om att vi lever i det här liksom postsanningssamhället på något sätt. Och den, i den mening att skolan är demokratisk, fostrar demokratiska medborgare, så tänker jag att en sak som skolan gör, som jag tror är otroligt viktigt, det är ju att ge människor basala kunskaper, kanske läsa, skriva, matematik, viss samhällsorientering och naturvetenskaplig liksom, grund. Och det är ju en demokratisk fråga,
yeah,
i den meningen att du faktiskt kan tillgodose dig information och du kan liksom lära, yeah, om du själv vill lära.
Ja, ja, absolut. Alltså det här ingår ju i det.
Ja, men
det
precis. Att det inte bara liksom värden.
Nej, nej. Utan det handlar om att få med sig en rejäl verktygslåda när man går, ja, ut till skolan. Ja.
Typ, jag kan läsa ett kontrakt och jag, exakt, kan förstå, ja, vad som är en dålig deal, mm, för jag kan grundläggande matte och så.
Ja.
Och det är ju liksom det är liksom, det finns en ytterligare ett lager i den här säkerhetshotet jag har, eller liksom bräckligheten eller skörheten, mm, som jag tänker att new public management, men också liksom privatisering och det bespottade ordet nyliberalism, mm, liksom medfört. Och det är ju att om alla runt dig liksom är tjuvar, då är det också helt självklart att du också är, ja, tjuv. Alltså man skapar liksom ett tjuvsamhälle.
Ja. De är lite inne på det i den här rapporten också. Alltså att det är liksom en skada i sig att man förlorar tilliten till samhällsinstitutioner.
Ja, men absolut. Ja. Och det tänker jag utgör liksom på en metanivå, ja, ett rejält hot.
Ja.
Liksom att om allting alla gör runt dig bara handlar om att tjäna pengar.
Ja. Och fuska.
Ja, och hitta på. Och man vet, man fattar väl själv om man är 15 och får ett B i ett ämne som du liksom...
Nej,
jag skrev inte B på nationella. Eller jag fick hjälp på nationella proven på ett sätt som...
Det är märkligt så att alla ämnen här som inte har nationella prov, vi har alla elever A.
Ja,
det är konstigt.
Precis, ja, liksom. Då blir man väl också så, ja, okej, det var ett skämt, det betyder ingenting.
Nej. Betyg är whatever. Ja. Ja.
Och det, de kommer väl liksom tillbaka till det ständigt. Alltså högerns vision är ju inte då... Det är ju på något sätt att de är inte ute efter den strävsamhetssamhället, vilket ju då hade varit helt rimligt. Alltså,
ja, ja.
Då hade det varit så, du ska verkligen inte få ett betyg du inte förtjänar.
Nej.
Det borde vara det värsta. Ja. Liksom. För då har du ju inte själv skapat det här. Men det är mer att de vill ha då ena sidan ett lydnadssamhälle som bara är så, det viktigaste är bara att du lyder och det ska du göra. Du får inte säga dumma ord till tungt beväpnade poliser och du får inte göra detta och detta och detta. Men resten är bara så, sen så ska bara allting handla om att du ska fylla fickorna på knösar. Liksom.
Ja.
Det är liksom, det är de två ideologiska polerna som de pendlar mellan.
Ja.
Och de väljer då knösarna framför då lydnad till exempel. För jag bara föreställer mig, till exempel att de socialtjänsten har mycket mindre insyn i de här friskolorna, för man har ju liksom, föräldrarna är ju på något sätt kunder till ändå, och jag föreställer mig att liksom ordning och reda inte nödvändigtvis är bättre på de här skolorna.
Nej, det är det liksom inte, alltså, det är ju väl undersökt att
det
inte
är. Det är så?
Ja.
Mm. Så det är inte ens liksom så att det är så här, men på de här skolorna får man aga barnen, för det har de nog varit fine med.
Säkert.
Ja, men... Men vadå, de gillar väl en... Alltså, så,
ja, men de har ju haft en sån här jävla offensiv nu om det här jävla no-excuse-skolor som är sån här jävla överdrivet militariserade grundskolor där det är... Ja, de har höjt resultaten jättebra. Jo, men de visar ju aldrig andra sidan av myntet att de har jättestor omsättning av elever, mm, och där elever som får det gravt traumatiserade av den här sortens skolor, liksom.
Nej, och det,
men de gillar
det,
ju det.
Ja, det är vidrigt. Det. Ja. Det är vidrigt. Jag får tänka framförallt att det är vidrigt. Men vi, alltså, skolplikten är ju också sjuk liksom, på det sättet.
Ja, den är ju intressant.
Att vi liksom, man tvingar barn dit.
Ja, men det är ju därför.
Man tvingar föräldrar att lämna sina barn till någon annan.
Ja.
Och de vill ha fritt fram och göra vad de vill med mina barn.
Det är ju, nu det är kommer liksom, ju din libertarianska
sida. Ja, men
sida.
Alltså, att det är fan rätt sinnessjukt.
Nej, men jag tycker skolvikten för mig är ju helig och jätteviktig. Men det är också därför man måste behandla skolan som institution och alla som arbetar där med mycket större respekt än vad man gör idag.
Ja, men det blir det verkligen den här värnpliktskopplingen som alla är så jävla kära i värnplikten. Liksom. Massa kronvrak som ska vara så. Man borde, de borde få slå dem och kalla dem horor när de gör värnplikt. Och så är det liksom samma logik i skolan. Läraren borde bara få strypa eleverna om de inte lyssna och så vidare. Men, så är man så, men de är liksom tvungna till att vara här. De hamnar i fängelse i värnpliktsfallet. Yeah. Då, men liksom föräldrar antar jag kan få viten. Yeah.
Ja, 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 det är ju allvarligt brott.
Så, det är liksom, fattar du vilket ansvar som vilar på dig då? Som...
Och det ska vi sälja ut till några jävla skojare som vill göra en hacka.
Ja, det är ju sjukt i sig. Liksom. Det har ju inte kanske nödvändigtvis så mycket direkt eller med säkerhet att göra. Men...
Nej, men det är också, jag tänkte bara vi ska bara runda av det här med vilka säkerhetsrisker som finns. Det är ju också att du kan använda utnyttja skolans lokaler till rent kriminella syften. Du kan göra vad du vill med de skollokalerna du äger om du är skolhuvudman. När skolan inte är där på kvällar och helger. Och liksom,
okay.
Utan insyn. Det är ju också en risk. Det är ju intressant också att rapporten tar upp att en risk som är helt laglig och legitim är just det där som vi pratade om. Att du kan ju paja en skolgång för eleverna som går på en friskola för att du plockar ut för mycket vinst. Och det är liksom, det är ju inget, det är ju ett, utgör ju ett säkerhetshot, precis som du pratade om, att man tappar tillit till institutionerna. Men den är helt laglig.
Men du har ju bättre koll med mig på detta, men jag tänker så här med lärarlegitimationer och sånt. Visst, det är ju en grej liksom.
Ja.
Är de förpliktigade att liksom ha legitimerade lärare?
Ja, alltså det där är ju en legal gråzon. För att finns det legitimerade lärare att anställa så måste du anställa dem i första hand.
Mm.
Men du kan alltid utlysa tjänster som gör det omöjligt för legitimerade lärare att ta dem. Det kan vara så här, vi behöver en lärare på 63% i danska, dans och... astrologi.
Okay.
Och, då? Och så söker ingen dem för att alla legitimerade lärare tycker att vad fan är det här?
Mm.
Och sen så söker man massa andra så kan de anställa dem. Och så undervisar de inte i danska och astrologi. Jag vet inte varför jag tog astrologi. Utan de får undervisa i svenska och engelska istället när de väl är anställda.
Nej, men det är verkligen sinnessjukt. Det är liksom, det är en konstig fråga. Eftersom att, ja, det är ju många saker som jag säger, jag tänker om alla krig och folkmord och så också, att man blir, liksom, man blir ju lite galen när man tänker på det.
Mm.
Att det är så, någon borde ju sitta i fängelse för det här.
Ja, nej, alltså jag håller med, det här är ju ett, vi har ju förstört den av, det är en sån här, det här sliten sån, man kan liksom inte backa sig in i framtiden och det tycker jag inte vi ska göra heller, men vi hade världens bästa skolsystem på 80-talet. Man brukar ju lyfta upp Finland som ett sånt här föregångsland. De hade skitstora problem med sin skolverksamhet. På 80-talet så tittade de på Sverige som var ett föregångsland. Och sa, det där så bra ut, det tar vi. Och sen så har de kört med det sen dess. Så det finska skolsystemet är liksom en kopia på det svenska 80-talssystemet. Då hade vi en välfungerande skola. Det fanns inga friskolor, det fanns inget fritt skolval. Och skolan stöddes med tabeller. Och den var statlig också, såklart. Förutsägbar finansiering. Man hade insyn och kontroll på allt. Den funkade väldigt, väldigt bra. Den var inte perfekt, långt ifrån. Men den var ju betydligt bättre än det vi har nu.
Jo, men det är också svårt att komma på ett system som är sämre än det vi har nu.
Ja.
Eller då får man ju liksom jobba. Man får liksom...
Ja, men det är liksom sådär, det här är ju liksom en så här...
Alltså, åtminstone det är kul att någon blir rik på det.
Nej, men det finns ju en logik i varför det ändå funkar. Och det är ju för att, alltså jag pratar politiskt nu, det är ju för att du kan sälja in det till Sverigedemokrater för att det här handlar ju om apartheid. Att du vill väl inte att dina vita barn ska gå med bruna barn. Och så kan man försvara friskolesystemet med det fria skolvalet.
Mm.
Man ska kunna välja bort det. Liksom.
Bussning och sådana.
Ja, liksom. Annars sådana skrämsel. Liksom. Mm. Och sen så, å andra sidan har liksom sådana här nyliberala dogmer som vi redan har pratat om. Och de gifter sig väldigt bra där. Så du får ju liksom ett politiskt projekt på högersidan som kan hålla sig ihop.
Ja, men det är ju det. Att det liksom är, det är värt.
Det är värt säkerhetsrisken, det är värt merkostnaderna så länge som du kan upprätthålla liksom, rasismen.
Precis, rasismens segregation och att deras kompisar får bli rika på det.
Så det gifter sig bra. Ja.
Och där tänker jag liksom med lobbyverksamhet och så också, det är ju också en stor fråga i det. Vi är ju ett konstigt land på det sättet att Sverige är liksom väldigt lite korrupt på den låga nivån. men extremt korrupt på den höga nivån.
Alltså, ja, det stämmer ju ganska väl.
Det är inte en polis i Sverige, tänker jag. Alltså, det är väl hon, Katja Nyblom, då, så kan man väl säkert muta. Men det känns som att liksom, vår korruption, det är inte så att jag behöver betala för att gå före i kön på vårdcentralen. Liksom.
Nej.
Eller om jag kommer till en tulltjänsteman så är det rätt många jävla tusenlappar jag behöver sticka till honom för att han ska låta mig bara passera förbi.
Men jag hade velat se det göras.
Ja, jag tror inte det går.
Det
får vara så stora pengar. Då får du bara säga, jag har en miljon här till
vill du ha dem?
Bara, nej, det här är uppenbart en fälla. Ja. Men på den högre nivån så har vi bara liksom, det är bara fritt blås och liksom förhandla. Och det tänker jag liksom, det har man ju sett även i Vänsterpartiet liksom, med folk som har gått till den typen av koncerner när de har slutat sina uppdrag.
Ja, nej, det är djupt problematiskt. Alltså, verkligen. Alltså,
att det finns liksom ingen sån här karensperiod. Nej, det är inga, liksom,
och det borde ju verkligen införas. Det är väl det första man borde införa.
Ja, men det är väl att vi lever i det här tjuvsamhället. För jag menar, hade man levt i ett friskt samhälle, om man får använda det uttrycket, då hade det ju varit ett socialt självmord att göra det.
Mm.
Alltså att du skulle bli en person någon gata. Jag menar, att du bara sa, men det här, vad fan håller du på med? Mm. Folk hade slängt sopor på det på stan. Och så hade du vet, liksom, shame, någon sån. Att det skulle vara liksom den...
Det blir ju det friska samhället.
Men det är bara som att alla är tjuvar liksom. Från HVB-hemmen till liksom järnvägen, till energisystemet. Alltihop. Så är det bara som att det är okej att alla är tjuvar.
Mm. Nej, det är svårt att förstå. Särskilt med tanke på att högern är så himla pigga på att prata om plikt och uppoffring och Sveriges säkerhet och Sverige hit och dit. Och så är man liksom inte beredd att göra någonting för Sverige.
Men hur ser det ut liksom med när det kommer till de utländska aktörerna då? Alltså skriver de någonting om det eller är det någonting du känner till om att äger liksom vilka länder köper skola i Sverige?
Nej, men som sagt, de här riskerna som jag räknade upp, och det är de också tydliga med i rapporten, utan det här är ju möjliga risker. De säger inte att det har hänt. Nej, de ger några exempel på saker som har hänt. Men det viktiga här är ju att det kan hända, och alltså att det är risker. Och att just ägandestrukturerna är omöjliga att reda ut. Även på de stora koncernerna.
Nej, det, så man vet helt enkelt vem som äger friskolor.
Det här gäller ju inte alla stora koncerner. Men det är ju koncerner som har såna här jättekomplicerade ägarstrukturer som inte går att reda ut.
Men hur går det för friskolorna i Sverige? Går det liksom,
väldigt bra.
Det går bra?
Ja.
Det har inte liksom avtagit på något sätt?
För nej, alltså är man en sån här som spelar på typ, vad heter det, Polymarket. Och liksom försöker hitta trender i, ja, men var finns det liksom politiska känsligheter? Var ska man börja dra öronen åt sig? Så ser man ju inte det när det kommer till exempel de stora koncernernas aktiekurser.
Nej.
De är ju stadiga liksom.
Och jag är, alltså får vi ett regeringsskifte i september, vilket ju allt pekar på att vi får, så känns det ändå som att friskolorna kommer att överleva det utan problem. För heller inte ta bort det.
Får man med sig, framförallt får man med sig Centerpartiet. Ja, i en regeringskonstellation så är det kört. Då kommer det här bara fortsätta. Mm. Blir det SVMP, då kommer förmodligen mitt parti ha det här som en av de röda linjerna.
Mm.
Hoppas jag i alla fall. Vet man inte hur det blir när det väl blir förhandling. Liksom.
Nej. Precis.
Nej. Men det, alltså det man kan göra om man nu ska spela enligt liksom, den här marknadsregelboken som vi har. Så det lättaste sättet är ju bara att staten får låna och köpa alla aktier.
Mm.
Och sen förbjuder man nya aktiebolag att etablera sig.
Mm. Så bara göra dem sinnessjukt rika.
Ja.
En sista gången.
Exakt. En sista förnedring liksom. Ja.
Ett annat sätt. Nej, jag tänkte säga att man kanske själv bara borde börja starta en massa olika friskolor. Men vid tanke på att det verkar vara lugnt liksom, att liksom, jihadister och kristna fundamentalister har friskolor, så verkar det liksom...
Nej.
Det är lugnt. Vi kommer inte offra liksom, friskolorna för detta. Det är...
Nej. Sen kan man ju också säga att det har ju hänt lite grejer sedan den här rapporten. Det får man ju ändå säga. Men det är ju intressant att det tar liksom... Det tar 30 år och ett stort institutionellt motstånd. Alltså lärarfacket är ju supertydliga i det här. Det är bara så här, friskolesystemet ska väck, punkt. De är liksom hur tydliga som helst i det här. Vänsterblocket är så. Sen får man väl kanske ge en liten shoutout till Tankesmedjan Balans.
Mm, verkligen.
en utbränd högstadielärare och en nationalekonom som har liksom kämpat med det här i länge. Mm. Gett ut böcker och skrivit debattartiklar och varit och debatterat kors och tvärs. Så jag tror utanför, om man inte är intresserad av skolpolitik känner man inte till dem, men när man liksom doppar tån i skolpolitiska vatten så poppar ju de upp direkt. De har gjort ett jävla jobb.
Man kan länka dem i avsnittet. Kan
ja, så ge dem pengar om ni har. Och om ni hatar det här friskolesystemet lika mycket som vi gör. Ja. Men det har ju hänt lite. Som till exempel så räknas ju nu mer, när du ska köpa en skola idag så räknas det ju som en liksom strategiskt viktig köp. Jag ska bara leta upp
vad det kallas. Så här, staten har, eller kommuner och sånt har liksom förköpsrätt och kan blockera.
Nej, det har de inte. Okay. Nej, kommuner kan inte göra ett skit.
Nej, men staten kan gå in och stoppa.
Nej, ja. Jag ska bara kolla vad det heter. Får inte fram det. Nej, men det är ju det här med att man skyddsvärd verksamhet, FDI-lagen. Alltså att man att köpa en friskola i lagens mening jämfört med att man köpa till exempel ett elnät.
Okay.
Men det bygger ju på att köparen anmäler sig själv. Men det är liksom i lagens mening så har man liksom uppgraderat skolorna till liksom den viktiga infrastrukturen det faktiskt är.
Okej, okay, så det är liksom känns, det kräver, det finns möjligheter att intervenera ifall liksom...
Ja, om det dyker, poppar upp liksom så på radarn.
Ryska imperiska orden skulle vilja köpa en skola i Sverige.
Liksom. Ja, så poppar det upp och då kan man liksom ta tag i det. Vi har ju också att skolan skrivs in i beredskapen, alltså den använda kris- och krigsberedskapen, jag vet inte vad det kallas. Och nu ingår även friskolor i det.
Nej, det, just det, för så var det inte innan.
Nej. Men det är ju också spännande att liksom, man har friskolor vars ägarstruktur man inte kan reda ut att de ska vara en del av totalförsvaret. Ja, det är ju ganska bizarrt, men det är så det är i alla fall. Så funkar vårt system.
Det kommer säkert fungera jättebra.
Jag tror också det fungerar jättebra. De kommer lägga många kronor på... men det är fortfarande så att det är kommunen som har ansvar för att det ska fungera.
Ja, så det, ja. Nej, de kommer säkert offra sina aktieägare för det här.
Absolut.
Okej, men vi avrundar där. Om det inte är något mer du vill ha sagt.
Nej, det jag tror jag har sagt det jag vill säga. Men rösta på Vänsterpartiet. Vi är den enda garanten för att göra någonting åt det här systemet.
Valet, det är som att kyssa sin syster. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa mig på framförallt Blue Sky. Där heter jag Martin Hansson. Martin.Hansson. Bli patroner, ge oss alla dina pengar. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej då.
Tack så mycket. Hej.